Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Innan vi drar igång med programmet så ska vi berätta att vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia, och vi har också en rolig nyhet att berätta. Det är nämligen så att Viaplay är tillbaka hos Telia igen i Alkemo.
Så nu kan du verkligen streama alla sporter, matcher och ligger på samma ställe, och den här fantastiska tjänsten vi pratar om är såklart Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Och förutom alla sportsändningar så kan du såklart se alla filmer, serier som finns hos Viaplay, C More och Telia. Och dessutom, du kan lägga till tjänsten HBO Max utan extra kostnad. Det är bland annat den fantastiska serien White Lotus säsong 2 streamas för tillfället.
Den är grym. Nu kan du som sagt då samla allt innehåll från Viaplay, C More och Telia på ett ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery Plus. Och priset då? Bara 699 kronor i månaden. Oslagbart.
Verkligen. Vi säger tack till Telia som är med och möjliggör detta program.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll. God morgon och varmt välkomna till det 100:e avsnittet av Fotbollsmorgon. David Fjäll är inte här. Han har lämnat landet och flytt till... jag orkar inte säga vart han åker. Han brukar ju vilja vara lite hemlig med vart han åker. Jesper Hoffman slängde in handduken sent efter finalen igår. Han har kroppsliga... Underkroppsskada. Ja, bra. Eller det kan faktiskt vara helt kroppsskada.
Precis.
Ska vi nästan kunna gardera det till.
Kroppsskada.
Krya på dig, Jesper. Det är ju tider när alla är... Det går mycket sjukdomar. Mm. Det går väl på Jesper som har barn och dagisar och sådär. Mm. Och sen går det upp mellan alla och studsar sådär. Men du är här, Robin.
Så är det.
Ja.
Och du är med.
Ja, och har du suttit på den här platsen någon gång i fotbollsmål?
Nej, det känns jättekonstigt.
Ja.
Nej, det känns fel.
Uh-huh. Jag trodde nästan att du inte heller skulle komma idag, för du gled in typ en minut innan inspelningen.
Ja, nej, men det...
Jag tänker ändå outa det.
Ja, men det bjuder jag gärna på. Jag mår som Jespers barn.
Ja. Ja, men du är i alla fall
så länge jag kunde.
Men vi har i alla fall, för att liksom försöka kompensera upp att du och jag sitter här, ja, nu och de två inte sitter här, så har vi ju, jag har ju förstärkt studion rejält.
Det är A-laget idag.
Ja, men jag skulle nog säga det. Mm. Jag tror också typ medelåldersmässigt att vi har den yngsta studion.
Mm.
Och då tänker folk så här, jävlar, nu sitter de här BP-tvillingarna här. Men så är det inte. Nej. Riktigt. Sean Sabetkar och Samuel Brolin sitter här. Välkomna hit.
Tack.
Hur mår du?
Det är bra.
Ja. Ja,
jag såg Samuels ansikte på morgonen och han såg mitt, och då blev man riktigt glad. Ja. Direkt bara.
Ni känner ju varann.
Ja.
Jag vet ju att ni typ är i samma, ni brukar väl spela den här, ni är ju kompisar med Fabbe. Mm. Alla är väl kompisar med Fabbe typ. Men ni spelar väl den här vinterfotbollen?
Ja.
Är det inte så?
Vinterfotbollen, varje dag klockan ett. Han sa senast till mig så här, men jag gillade dig... Jag har ju alltid gillat dig, för jag älskar ju Samuel.
Ja.
Jag ser honom varje gång när vi spelar matcher, blir alltid lika glad. Så sa han, outade mig nu under den här vinterfotbollen och sa att ja, jag har också gillat Sean fram tills för 2 år sedan. Ja, du får ju dra i den. Jag blev lite ledsen.
Ja.
Det var min hemmadebut för Mjällby AIF. Det är alltså min allsvenska debut på hemmaplan. Och det var ingen publik, det är ju coronaåret, så det är ju helt tyst på läktarna. Och så går vi ut i inmarschen liksom ut ändå. Och så går vi över Sean då, och du vet, när man kommer ut från tunneln, då börjar folk hypa igång varandra. Så
alltså ni mötte Degerfors?
Ja, exakt. Ni hjälper mot Degerfors nu.
Ja.
Och sen började det bli lite tyst. Och så hör jag Sean skrika över hela arenan. Onödigt högt också. Han kunde säga det sen. Så skrek han: skjut på allt, målvakten är skitnervös. Det är okej. Och så var vi med 1-0
i öronen. Han var ju bra som helst. Han var så jävla bra också. Jag tänkte, fan.
Vad är din version? Var det så här? Var det en aktiv
plan? Ja, det var aktivt. Det var aktiv plan. Men det är min gubbe liksom. Jag tänkte att det skulle vara lite roligt. Plus så här, lite så här, han var ju nervös. Så det var ju så här, lite kul. För de i mitt lag började skratta. Men Samuel blev så här. Han blev så stissig i blicken, så rosenrasande. Jag tänkte, oh shit. Och så var han hur bra som helst, som vanligt. Så att jag fick ju käka upp det.
Det är till och med drog igång Hulken. Att du aktiverade honom. Borde alltid vara någon som snackar skit om det.
Jag går på att det var Hulken som aktiverades. Det låter bra.
Ja, men som sagt, till vardags Sean i Degerfors. Yeah. Och Samuel tillhör AIK. Så man ser väl till vardags i AIK då?
Får man säga.
Ja. Men har tillhört Mjällby på lån de 2 senaste säsongerna.
Yes.
Så är det. Målvakt.
Ja.
Mittback. Och mångsysslare.
Vi kör ju femman alltså. Jag är...
ja.
Oh, vad kul.
Man spelar ju 4 liksom. Vad är det där upp vänster forward? Typ?
Femman. 2-1-2.
2-2 kör vi, ja.
2-2, just det. Just det.
Ja, men just det, man är ju bara 4 på plan.
Nej, man glömmer
inte målvakten.
Man är ju 5 på planen. Man kan räkna sig in.
Det var inte säger han blir lack här.
Stör det dig att ni inte vet inte 1-4-4-2?
Nej.
Lite gör
det. Nej, inte alls.
Lite gör det. Han vill ju bara inte spela det.
Ja, exakt.
Det vill han ju. Det vill han.
När vi spelar de här spelar liret.
Ja, när vi spelar de här fotbolls
vinter.
Men vinter.
Vad är det? Borde alla känna till där? Nej.
Alltså det är väl en grej bland
de som är från Danderyd, Stocksund eller Bromma, det är de man får vara med. Och ändå spela på en ganska hög nivå.
Och då spelar ni oförsäkrat. Antar jag.
Det säger vi ju inte här.
Nej, men det är försäkrat.
Det är försäkrat. Men det är väl inte det började så kanske.
Ja, det finns
någonting där, men det slutat. Vi har väl slutat med att alltså alla från Stockholmsområdet som spelar någorlunda högt upp, alltså allt från
alltså man tänker efter så här ganska häftig samling. Alltså det. Man liksom bara, om man är så här, sitter där, jag gör det ibland innan, så tänker jag, fan vad coolt att det är så många som liksom bara, alltså vi är ändå liksom lediga från fotbollen egentligen, och alla glider ner frivilligt och ställer sig här. Senast var vi 24 stycken, det var ändå liksom 8 mot 8 mot 8, 3 8-mannalag.
Oj,
liksom, det är ganska coolt och det är bra nivå, alltså det är ju, alla är ju liksom jävligt duktiga liksom.
Mm. Ja. Men har det gått så långt så att tränare och inte vet jag, sådana personer har koll på det och kommer att kolla. Alltså,
vi brukar ju skoja om det. Ja, vi brukar ju skoja om det och säga att kommer det någon scout hit, så kan man ju scouta några fina spelare. För det kommer ju vissa från division 2, division 1. Mm. Sen så är det ju massa från Superettan, Allsvenskan, sen så även utomlandsproffsen. Men det finns ju gubbar från de här, alltså division 2 och 1 som är riktigt bra. Och då är det bara att scouta dem för att de... Man ser ju liksom hur bra de är på fotboll. Mm.
Jag har ju Gurra nu. Nu vet jag tyvärr inte vad han heter efternamn, som gick till Degerfors nu.
Gustav Lindgren, han gick från Sollentuna till Degerfors. Han är en av dem som brukar...
Han har varit med på vinterbollen förra året också och var skitbra. Liksom. Och sen gjorde han 1 år nu i Division 1 och såg han till Degerfors efter ett bra år i Division 1.
Det kunde man ju
liksom redan sett på vinterbollen liksom, om man har lite scouting på plats.
Så det är ju tips till er som håller på med det. Kom dit!
Ja, jag ska säga det som jag alltid säger också, att efter årsskiftet så byter vi kanal här på YouTube. Nu streamar vi både på Dobbtvs kanal och Fotbollsmorgons kanal. Men när vi är tillbaks efter nyår 2023, då kommer det bara vara på Fotbollsmorgon. Så gå in där, tryck på prenumerera, tryck på klockan så man får notifikationer också när vi liksom, när programmet går igång. Man till och med kan ha det som ringklocka eller väckarklocka på morgonen.
Och jag inte lita på det?
Nej.
Som att man vaknar av den?
Nej, det är sant.
Men det är en bra påminnelse.
Mm. Vi har ju också en insamling borta hos Amnesty. Som visst pågår den fortfarande, Otto?
Jag tror den går ut idag.
Den går ut idag, så
in
och ös med pengar. Jag tror det ligger en QR-kod i bild, ja, som ni kan scanna av där. Och sen så ska vi också tacka alla som bidrog till vår bössa i Musikhjälpen. Den stängde ju igår. Vi har ju så jävla mycket insamlingar på gång. Jag tror vi drog in runt 7000 kronor. Och vi ska... Vad säger man? Vi ska låta ut alla priser. Vi slängde in en massa sidopriser också i potten. Så jag tänker att vi gör det här i början på veckan. Så DMar vi alla er lyckliga vinnare. Bland annat ett par... målvaktshandskar från Samuel Brolin.
Yes. Hittade sig. Jag tänkte ta med till studion idag, men jag glömde dem hemma. Kommer jag på nu när vi börjar prata om det.
Mm, det är helt okej.
Så att jag glömde förbi en annan dag.
Robins böcker.
Ja, visst.
Teologi.
Ja, väl. Han blir med idag.
Nu det känns det som att vi outar Sean. Ja, hade vi frågat dig hade du helt säkert slängt in någonting.
Ja, det kastat till.
Det är framme 500. I panik.
Stress i telefon.
Lottar ut Seans 500. Men annars hade vi Fabbes paddelrack.
Ja,
trasigt, signerat. Ja. Nej, men, sen så Jonathan Levi slängde in ett par skor som han gjorde två mål i Europa League med 2018 tror jag.
Mot... Jag skulle verkligen inte banga på båda.
Nej. Mm.
Det hade ju varit coolt då.
Ja.
Men också, min tjej är så otroligt trött på alla fotbollsprylar. Jag bjuder hem mycket skräp. Liksom.
Jag vet du vad du skulle kunna få då, vinna då? Pelles poncho från Robinson.
Ah,
kommer ni ihåg han, Pelle Lilja? Den där Nico Aragua ponchon. Den är ju med i insamlingen.
Ja. Jag måste bara säga att Samuels handskar säger vi om 6-7 år, då är de värda mycket.
Jo, men det säger jag om allt det bjuder hem.
Nej, men det här är ändå så här, det här är toppkvalitet. Det här är liksom landslagsmålvakt och utomlandsproffs.
Alltså, får du prata med henne?
Vadå?
Du får prata med henne.
Ja, jag tar det så.
Det här är en investering.
Jag tar ju surret hemma hos mig och liksom jobbar in.
Mina målshandskar alla ära, men liksom Levi skor i Europa League två mål. Det är ganska...
Jo, men alltså, han är ändå... Levi är ju en jävligt bra spelare och ännu mer en fantastisk person.
Ja.
Men han är ju också... Han är ju lite äldre nu. Mm. Så det kanske var där han peakade. Så jag tänker så här, hans att ta skorna, det är kanske liksom en stabil fond på något sätt. Liksom,
sagt,
som ligger där, som ligger där och gubbar. Men här har vi liksom bitcoin i Samuel Brolins handskar.
Det här är liksom en fin insamling. Och det är ju långt till en aktiefynd.
Investeringar.
Återigen, om jag ska ta min tjejs perspektiv här. De luktar, jag vet det, men om 8 år, då kommer det vara värt. Mm. Det är ju svårt. Det är svårt. Då är det ju bättre kanske med...
Hur bevarar man dem i 8 år då? Ja.
Nej, i kylen typ. Och där är det ju trångt. Alltså, det
är trångt.
Man säger att man ska investera i tuffa tider. Så att...
jag återkommer imorgon. Bara.
Ja,
det har gått.
Ja, men...
Ja, det är mustigt språk.
Vi har väl inte riktigt berätta vad som händer i programmet idag eller, men det är ju i alla fall, det spelades ju en final igår. I Robinson.
Robinson.
Det är helt sjukt. Det här måste ändå vara den mest relevanta dagen att kolla på fotbollsmorgon. Vi har inte nämnt det.
Nej. Vi kan väl hålla på, vi kan hålla på länge. Och vi ska prata om den VM-finalen som fan ska vi göra. Och jag ska säga det också, vi tänkte så här, okej, men hur ska vi göra imorgon då? Liksom, som att många är ändå hunnit marinerade under kvällen och prata med sina kompisar, skriver i chatten. Så vi ska väl ändå försöka få lite alla perspektiv på det. Så därför tänkte jag, det var därför jag bjöd in en målvakt.
Mm.
Kan han prata till så? Ja. En spelare? Kan han prata till så? En komiker? Så får du det perspektivet. Ja. Nej, men helt. Mm. Och så ska vi ha med oss en domare på länk. Höra lite perspektiv. Tess kommer vara med oss. Så ska vi ringa upp en tränare också. Och höra vad han tänkte. Och det är Brännan.
Okej. Okay,
Ska vi ta någonting kring finalen då? Jag vet inte riktigt var man ska börja.
Messi goat.
Ja. Det var... Ja. Ja, det är han nu.
Men, fan, jag gillar... Liksom, om man ska... Nu börjar jag från slutet här. Men jag älskar att varenda kommentator som satt på matchen sa ju det i sändningen.
Ja.
Nu avslutas den här diskussionen mellan Ronaldo och Messi. Nu stängs den. Den är stängd. Sen kan man jämföra Messi med alla andra tidigare. Liksom. Ja. Det är en helt annan diskussion. Men just den här diskussionen med Ronaldo, den kändes som den stängde han.
Tror ni Ronaldo kollade på matchen?
Omöjligt.
Jo, det måste han göra.
Nej, jag tror.
Och var tror ni han var? Liksom?
Hans ego är för stort. Hans ego är för stort. Om Joshua Kimmich går ut och säger jag kollade inte på VM när de, efter att de hade åkt ut förra gången. Alltså Joshua Kimmich. Tror du Ronaldo sitter och kollar på sin nemesis Messi och... Nej. Jag tror inte han kollar på
det. Vad tror ni hade varit det värsta för Ronaldo? Det här jag tänkt på. Alltså nu blev det ju Messi-show i någon mån. Och det är ju såklart jättejobbigt för honom. Men det fanns ju också ett scenario där Portugal hade gått i final. Där Ronaldo hade varit bänkad hela vägen.
Mm.
Och hans ersättare hade blivit typ skyttekung. Alltså, efter den första matchen när han blev bänkad. Då tänkte man, då fanns ju den möjligheten. Den här killen är ju bäst. Vad tror ni hade varit värst för Ronaldo? Att vinna VM-guld och typ inte spela någonting hela slutspelet.
Inte vara bärande liksom.
Nej, eller till och med hoppa in och vara dålig. Eller det här.
Eller det här.
Vad är värst för
det här? Ja, jag tror också det här.
Det här
alltså utan tvekan, det här måste ju ha... Ja. Det här förstörde ju liksom hela hans liv. Alltså, ja. Det här var liksom den sista lilla... Den här kniven var ju redan inne.
Ja.
Den sista liksom.
Alltså jag känner att jag alltid respekterar liksom, om folk tycker att Cristiano Ronaldo är bättre än Messi så liksom... ja, jag håller inte med, men liksom, det är någons åsikt. Och det är liksom, men nu känns det ju inte som att man liksom, med rak rygg kan liksom sitta och säga att man tycker att Cristiano Ronaldo är bättre än Messi.
Det är lite jorden i platt läge. Ja. Så här, du får tycka det, men du är ju
en av de grejerna jag har hört mest kring det är det här med att Messi alltid chokar stora ögonblick. Missar straffar i avgörande situationer. Och nu gjorde han fan, han gjorde mål varenda slutspelsmatch genom hela VM. Ja. Mm.
Men jag måste ju bara säga en sak också. Jag håller med om hela diskussionen och Messi kontra Ronaldo och hela den diskussionen. Men folk har ju också tagit tillfället i akt de senaste 6 månaderna och bara köra över Ronaldo och hela hans karriär. Den har ju faktiskt också varit en helt egen hylla. För jag tycker att hela det här tåget med att säga att han är sämst. Mm. Den har ju gått, det svänger, så det är ju ett exempel på hur snabbt det svänger. För att de här senaste 6 månaderna har man ju aldrig läst eller hört så mycket skit om Ronaldo. Nej. Sen får han skylla sig själv, han bäddar ju för det.
Ja.
I väldigt mycket så. Men...
Jag håller med.
Han är ju fortfarande en egen hylla.
Ja, alltså de två är ju en egen nivå för sig.
Ja, så är det
ju. Jättebra att du får det. Han är född 85. Att den här diskussionen ska komma nu är ju lite orättvist. Ja. Man måste se det med bredare perspektiv.
Ja. Man måste göra det. Men det är enkelt att dras med. Ja, vi alla gör det.
Men vad säger ni om matchen då? Alltså ändå en första halvlek där alltså Argentina, de kör ju över Frankrike. Och egentligen, eller de kör, alltså så här, de äger ju hela matchen, ja, fram tills när, från ingenstans gör Mbappé 2 mål på 1 minut och 35 sekunder typ.
Kändes som Frankrike jobbar sin matchen lite mitten på andra halvlek. Ja. Men den första halvlek, jag tyckte Argentina var outstanding. Alltså Frankrike hade inte en chans. Det var ju som, vad var det? Det var någon som sa det, liksom, man kan diskutera den här straffen, om det var straff eller inte, var det folk som gjorde. Jag tyckte det var straff, men alltså Argentina var ju överlägsen ändå.
Ja.
Alltså hela första halvlek. Verkligen.
Nej, alltså det var ju så mycket som, det är ju så extremt svårt att sammanfatta hela finalen igår, men någonstans det panikbytet han gör minut 40 sammanfattar, ja, första halvlek, ja, lite grann att han gör det bytet. Se vad man vill, Brännan får ta det där med liksom, ja, tränarhåll, liksom, ja, vad man tycker och tänker där. Men det är ändå, han gör ju nästan, det är ju panikbyte. Ja. Alltså du gör det i 40:e. Jag tror att man gör det för att visa resterande spelare som är kvar på plan till andra halvlek. Jag har det lite i bakhuvudet. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det som spelare, ja, att man gör det där i en VM-final. Det är lite,
men 4 minuter kvar.
Det är rätt sjukt.
Bara vänta på halvtiden och gör det sen.
Men ja, Argentina dominerade fullständigt. Men det Maria gråter där efter 2-0. Hans mål, 2-0. Mm. Då tänkte jag lite i huvudet, men alltså, ja, jag förstår, känslorna är överallt. Men det är för tidigt att gråta.
Ja. Ja.
Det är för tidigt, men det är Argentina.
Det kändes ju inte som att han grät för att han gjorde mål. Det kändes ju som att han grät att nu är det 2-0 och vi vinner
det
här.
Kändes lite så som att det här, den här dominansen.
Ja.
Och sen så, om vi fram till minut 80, som vi alla vet, så är det ju total dominans. Jag tyckte, jag satt och tänkte så här, hur alltså fantastiskt är det av dem att stänga ner Mbappé som de har gjort åt Amendi och liksom Romero. Hela deras försvarsspel byggde ju på att vi stänger Mbappé, sen är det klart. Och sen så gör ju Mbappé någonting som bara de största spelarna gör. Liksom ändrar en hel matchbild på egen hand. Det var sjukt. Jag fick rysningar kanske 10 gånger under den matchen. Jag har aldrig varit med om något liknande. Nej. Och jag och Samuel har inte varit med om så många VM-finaler hittills. Men jag har aldrig upplevt så mycket som jag har upplevt igår.
Nej.
Och då har inte jag någon som helst liksom, subjektiv så här, känsla kring matchen. Nej. Mer än att jag ska
så tänkte jag verkligen alltså, om det var sitt land och uppleva det där. Alltså, vad dåligt man hade
mått. Och då var det ju ingen dramatik i 80 minuter. Det är så sjukt. Att det var ju inte det.
Nej,
och då kände jag ändå så här, det här kommer att låta så jävla efterklokt. Men jag tänkte ändå så här, alltså som fransos där. Gör ni ett mål,
då är vi där.
Då är det ju då är ni typ i kapp. För det är så det funkar. Det är så mycket på spel och det är så mycket känslor så här. Det måste vara
2-0-ledning är jobbig alltså.
Ja, existerar det?
Ja, jobbig. Då vet man liksom 2-1. Det är, då är man
det är så där, jävla skört.
Ja, verkligen. Och den känns ju så säker ändå. Ja. Så det är den här mixen av att det är säkert, men det är ändå så nära 2-2 på något sätt.
Men det är det som skulle kunna säga så här. Ja, det är ju såklart så. Men matchen hade allt, du vet. Liksom, det var mål och det var comebacks. Och så blir det straff och så. Men den hade ju verkligen det också. Så här, alltså, första 20 minuterna, andra halvlek. Jag låg halvt och blunda när jag kollat matchen. Ja. För alltså, det var liksom tråkigt. Mm. Ur mitt perspektiv, då är inte jag någon som liksom verkligen kan sitta och se analytiska mönster. Så jag ser inte fotboll på det sättet. Nej. Jag ser väl som gemene man. Och det var ju inget kul. Det kändes ju helt avslaget. Ja. Alltså verkligen.
Jag kunde mer sitta och njuta av liksom, typ, hur de löste bara vissa situationer. Ja. Men jag förstår ju, det var inte så att det skapades mängd chanser och att det var jäkla tempo i matchen. Så att jag köper verkligen det. Mm. Jag har en annan sak kring det här med bytet.
Mm.
Alltså, hur känner man om man är Dembélé?
Ja.
Alltså, orsakat straffen. Ja. Och sen blir utbytet i minut 40. Du får liksom inte ens tid på att typ revanschera dig. Nej. Om man säger så. Du bara blir straffad liksom, vad du gjorde, blir utbytt, så bara ja, det här var min VM-final.
Ja. Nej, det är sjukt.
Men det ska man lägga alltid i andra vågskålen. När man pratar om alla löner och sånt där. Ja. Att det är ju den typen av grejer som ingår i jobbet. Ja. Alltså jag fattar, även om det är fel, så är det ju, alltså det är ju vansinnig press.
Ja.
Och här, när ni pratar om att det är Maria bölar så här. Alltså jag vet ju inte, men det jag tänkte var så här. Det är som press. Alltså du vet, det som, släpper sådana spänningar. Ja. Liksom. Det är en del av
det
jobbet.
En del
liksom.
Av det,
nej, jag har gjort samma. Liksom, det, är ingen
nej, precis,
det var bara så här, det var lite för tidigt.
Ja, det är alltså, 100% jag också.
Ja. Ja, vi ska återgå till det. Jag har lite några målvaktstankar också som jag måste ta med dig, Samuel, ja. Från matchen. Mm. Men vi ska först och främst prata med ytterligare en gäst på länk. Och det är Tess Olofsson, elitdomare. En svensk sådan. God morgon på dig, Tess.
God morgon.
Hur kollade du på VM-finalen igår?
Jajamän, det var det.
Ja. Jag tänker, eftersom att du som domare då, vill vi ju få det perspektivet på det. Hur, men kanske först och främst straffsituationen, den första då, som tilldöms Argentina. Det har ju varit väldigt mycket snack under hela mästerskapet, att många har varit kritiska till att speciellt Argentina får så mycket straffar och ganska soft penalty, som man får säga så. Det har varit konspirationsteorier att men Messi spelar i PSG som är Qatar-ägt och hela den biten och sådär, men Vad känner du kring situationen?
Nej, men jag tänker just den situationen, så är det ju olika domare i videorummet och de är ju inte från, man säger, det landet, utan det är ju från olika länder, så att de sitter med olika skärmar, olika vinklar, spelar upp i slow motion och dömer en straff som man kan både stötta, alltså att det finns bildbevis på att det skulle kunna vara straff. Då är det svårt för VAR att gå in i den situationen.
Mm. Okej, okay, så ja. Det du säger egentligen är då att man kan släppa den, men man kan också döma straff.
Precis, det är ju en tolkningsgrej. Och en aspekt man väger in är ju vilken position dumman har. Och har dummaren, om man säger, fri sikt och är väldigt nära situationen, då är det ju som sagt svårare att kanske gå in och säga att det är ett misstag eller att en missad händelse som du man inte har sett.
Men när du tittar och kollar på en sån här match, sitter du då med ett filter av så här hade jag dömt av den informationen som jag kan se på TV nu?
Man försöker ju tänka sig in i situationen hur man själv hade agerat och analysera den. Och som sagt, jag tyckte att den var svår, och det gör ju också att det är svårt att säga att det inte är straff. För att man behöver flera repriser, och det gör ju som sagt att då är det ingen solklar inte straff, eller att det då som sagt en solklar straff.
Mm. Hur tycker du generellt då i finalen att domarnivån var, eller hur de skötte sig? Det kändes ändå inte som att då på något sätt, jag tycker i alla fall när jag tänker på det nu, jag reflekterar egentligen inte så mycket i matchen, men att det på något sätt att de klev in, att det spelet, det blev mycket, jag menar att de tappade tempot eller var ojämna i sin bedömning eller sådär. Vad tycker du om domarprestationen generellt matchen igenom?
Jag tycker faktiskt att de håller en bra nivå igenom. Det är inte lätt att gå in och döma en final och lägga det på rätt nivå. Och som sagt, döma tre straffar, det är svåra beslut. Och som sagt, förlängning och allt. Så att, jag tycker att han gör det väldigt bra och håller ihop hela matchen rakt igenom.
För jag flika in med någonting här. Jag är mest imponerad på ett domslut han gör mot, jag tror det är Thuram som försöker filma till sig en straff. Och när man ser den så ser man också var domaren står. Det är typ 7 personer i vägen för honom i den situationen. Och jag var 100% på att han skulle blåsa straff. Och det, jag kunde inte uppfatta om det var en filmning eller inte. Och så dömde han filmning. Då tänkte jag, alltså, om han satte den här när vi får se reprisbilderna, så är fan vad coolt det är, tycker jag. Alltså. Ja, det, var... det. Det är ju helt rätt. Ja.
Vi satt också i, liksom, i tv-soffan och bara... Det var ju, man blev amazed över att han ens tog den där.
Jag blev verkligen.
Men vi satt och diskuterade också. Vi diskuterade igår att det var en helt otrolig final. Men också att domaren gör, för oss som satt och kollade, jag vet inte hur, Tess, du är ju experten här, men att man kände så här, vilken jävla match han gör också.
Ja,
med den pressen, med allt som står på spel. Jag tyckte han fick så bra flyt i spelet. Ja. Folk la sig lätt, han låter spelet fortsätta gå. Det, så här, det var bara extremt bra från hans håll. Så det, jag vet inte, vad tycker du, Tess?
Jag håller med er, och som sagt, den filmningen, jag satt och tänkte samma, för när man hör signalen så är jag säker på att han ska peka åt straffpunkten, för första känslan var ju att det var straff. Och som sagt, sen när han då visar att det är indirekt och ger varning, och när man ser reprisen så tänker man bara shit, det där var riktigt bra gjort.
För det är också så att
det vill man ju... Vad sa du?
Är det applåd hemma hos dig då?
Ja, det var jubel och vågen.
Som när det blir mål.
Liksom. Nej, men jag tycker att det, alltså, det är riktigt vast. För det. Jag menar, filmning, vi vill ju få bort det, alltså, från sporten, för det är inte fair. Och jag menar, skulle vi nu inte haft VAR till exempel, och vi säger att dumman hade dömt straff i det här läget och alla ser på repris att det är en filmning, men man kan inte ändra beslutet. Och det är ju en av anledningarna till att VAR är väldigt bra, och att vi även borde kanske införa det i Sverige, för att vi också ska hänga med i den utvecklingen och höja statusen.
Men det känns verkligen som det du sa, med att man i efterhand kommer på sig, som nästan jag gjorde nu också, om när en domare har gjort en bra match, då är det istället liksom tyst i Twitterflödet om det. Det är ju inte så att man såg någon expert gick in och skrev igår efter matchen, wow, såhär, vilken domarinsats. Att om domare gör någonting bra, då är det ingen som egentligen säger.
Det är en busschaufför, det är aldrig bara, jävla vad smooth den kör. Ja. Det händer ju aldrig.
Nej. Men om det liksom är hoppigt och kantigt, då får man höra.
Ja, exakt.
Ja. Kan du känna igen dig i det, att det är så?
Absolut, och det är det som betyder så himla mycket, för ibland kan det faktiskt komma en spelare eller ledare efter matchen eller dumma kollegor som har suttit och tittat på läktaren eller utifrån, och det värmer väldigt mycket, för som sagt, vi jobbar i det tysta, och det är klart att det är bra om det inte blir något fokus på oss. Då har vi förmodligen gjort en stabil insats när det inte blir något fokus, men det är extra kul, och som sagt, det höjer ju motivationen och att kämpa vidare, för ibland är det jäkligt tuffa matcher, och då behöver man ju också en klapp på axeln någon gång, även vi som dummare.
I SVT-studio innan bronsmatchen så var Jonas Eriksson inne på att den här snubben, polack va, han förtjänar ju inte det här på sportsliga meriter. Så, eller han har ju liksom inte haft några matcher i utspelet och sånt där. Jag har liksom ingen... Men vad är du för tankar kring det där? Alltså att han fick matchen överhuvudtaget?
Där är jag inte insatt i själva uttagningen. Och jag som sagt, jag träffar... Simon på kurser och sånt. Jag tycker att han är en duktig dummare, så jag har svårt att uttala mig om han förtjänar det eller inte. Jag ser bara hans prestation, och jag ser hur han har varit på våra kurser och fystest och liknande, och där har han alltid presterat bra. Så. Ja.
Hur ska du, eller så här, när du har suttit och kollat på mästerskapet nu som domare, när du kollar på fotboll generellt, jag antar att du kollar, du liksom, följer du domarna mer på ett sätt än vad du följer matchen?
Ja, man blir lite skadad. Ja, man fokuserar väldigt mycket på domarna och hur de agerar. Och det är alltid från kroppsspråk till vilka beslut de gör, och även samarbetet. För man kan alltid få med sig någonting och lära sig av andra.
Mm. Vem är bäst i världen?
Det är riktigt svårt att säga. Alltså det är grejen är att det är många, många väldigt bra domare, men att de då är väldigt olika också. Så att man kan gilla olika ledarstilar och så. Så att jag har svårt att säga en som är bäst.
fegt.
Eller neutralt kanske.
Kanske det. Ja.
Men hur skulle du säga mästerskapet generellt då från en domarsynvinkel? Hur tycker du det har varit?
Nej, men generellt sett så tycker jag att de håller en bra nivå. Och som sagt, det är inte lätt att döma ett mästerskap. Dels så har man ju oerhört mycket publik. Och nu har det varit i ett varmt land också som gör att vissa domare är kanske inte vana vid den här temperaturen och luftfuktigheten. Och sen som sagt, alla sina kollegor och det sitter och tittar både live och på tv-skärmen. Så det är en oerhört stor press att döma ett mästerskap.
Mm. Och ja, men för din del då, hur betydelsefullt var det att Stephanie Frappart, eller hur man nu säger, fick, hon och hela hennes team fick ju döma Tyskland, Costa Rica?
Det betyder ju väldigt mycket, för det gör ju att hon visar ju vägen och visar andra att det är möjligt. Och det är klart att det inspirerar väldigt mycket. Man känner väl att det hade varit jäkligt kul att kunna göra samma sak själv i framtiden någon gång.
Mm. Ja, precis. Så jag menar, för de tittarna som du har gästat oss här förut, men du har ju dömt väldigt mycket i Superettan i år. Vi i alla fall, alla här hoppas få se dig i Allsvenskan i år. Kanske dömer Samuel och Sean här.
Får jag bara säga en sak, att du, din första match som du dömde i Superettan var ju Västerås SK och Akropolis. Då spelade vi båda den matchen.
Är det sant?
Det var min match.
Ja, det var våran match. Just, och ja. Vi båda, det är rätt sjukt att vi sitter här nu och är här. Men ja. Måste ge dig kudos. Alltså, jag blev imponerad och jag är imponerad av dig och tycker att du har en otroligt bra liksom, domarstil och liksom, sättet du pratar med spelare. Uppskattas av oss alla. Så det är kul att vi sitter här eller idag.
Ja, tack. Ja, det är bra, men verkligen. Vi får se. Det har varit jäkligt kul, men det är bara att jobba vidare. Det är prestation och fysik som bestämmer.
Det är tudelat tycker jag. Man vill dig allt gott, men det känns som att om du blir världens bästa domare så kommer vi aldrig få tag på dig.
Nej, det är sant.
Jag lovar, vi kan väl göra den dealen. Om jag skulle bli det så lovar jag att ställa upp på fler intervjuer.
Ja, om du hade dömt VM-finalen i liksom, då ska du vara med morgonen efter i Fotbollsmorgon nästa mästerskap då, eller det mästerskapet.
Ja, men det är klart att man kliver upp och gör det.
Bra, då säger vi så.
Ja,
vi hoppas i alla fall se dig på hög nivå framöver, så hörs vi kanske igen någon gång när säsongen drar igång i vår.
Ja, men det gör vi. Tack och god jul på er.
Detsamma.
God jul.
Ha det bra.
Men du, det har jag tänkt på så jäkla länge nu när vi har det här som är målvakt. Straffarna nu för tiden. Mm. Alltså, nu kommer man ju inte undan som målvakt att göra som till exempel Dudek gjorde i Champions League-finalen 05. När han, alltså om man ser de bilderna idag, när han står och hoppar på linjen. Alltså, när
det är först fram till bollen.
Ja, alltså när Pirlo som slår straffen, alltså han är utan att överdriva 1,5 meter framför linjen. Så han behöver ju inte slänga sig, han gör ju bara så här för att ta bollarna. Nu är det ju, det händer ju såklart inte, och om det händer så går ju VAR in. Men det känns ju verkligen som att en grej nu, att när man ser prisen, att varje målvakt, de är ju ändå, att man har hittat en teknik, att man är ganska långt fram, men man har liksom bakbenet,
bak,
så man liksom kliver ett litet steg bak och så slänger man sig.
Men det räcker ju att ta en fot på linjen.
Exakt.
Ja. Om du kollar typ Martinez, alla gånger han kastar sig så har han liksom, om han kastar åt höger, då har han vänster foten på linjen, höger foten är långt fram, och sen så kastar han sig liksom snett framåt bara för att skära vinkeln så mycket som möjligt.
Det är ju som ett split step och så drar man. Men alltså, är det någonting i målvaktskretsar, har det där blivit naturligt, eller är det någon grej som,
det är ju egentligen så vi kastar oss. Ja. Alltså egentligen att man sätter liksom det stödjer benet framåt. Så att det är väl kanske bara att man är mer noggrann om att man verkligen har andra foten på linjen, men jag tror inte liksom att han står i VM-finalen och tänker, nu ska jag kasta mig med vänsterfoten bakåt så att den är på linjen.
Men har du samma stöd i ben oavsett vilket håll du slänger åt?
Nej, alltså om jag kastar mig vänster så blir ju vänster min tryckfot där jag trycker.
Men är det det som spelarna kollar på när man springer fram, när man väntar ut målvakten? Är det liksom stöd i ben när man jobbar?
Jag vet faktiskt inte vad de kollar på. Jag tror bara de kollar på kropps
hållningen.
Lite sådär. Men
vilken clue annars. Om jag ser på vilken fot kliver han fram, då är det alltså åt...
Ja, alltså, jag skulle ju aldrig någonsin, om jag står med båda benen och så säger att jag tar det här klivet fram med vänster. Alltså, det är i princip...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på X-Peng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, okay. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Omöjlig fem och kassen mot höger.
Okay. Men det är ju lite som, så gjorde ju egentligen Loris på Messis andra straff när han bara rullade. För han står ju ändå kvar, men han har ju lagt tyngden på fel fot. Så även fast den rullar ganska sakta bredvid, det går ju inte liksom. Det är ju som någon frispark när man, var det Rashford frispark? Jag kommer inte ihåg ens vilka England mötte då när han också la tyngden fel. Så sitter den ju ganska enkelt i målvaktens egna hörn.
Jag vill bara säga att jag fick ju i alla fall min tes bestyrkt här som jag satt i Fotbollsmorgon och sa att Hugo Lloris är världens mest överskattade mål. Den tycker jag att jag liksom fick...
Du hatar honom.
Nej, men jag tycker att han är en överskattad fotbollsmål.
Vad säger du om Emi Martínez då?
Ja, nu är det ju din uppgift här att bjuda in Brännan.
Ja, men alltså,
men Brännan här har ju bra inside. Brännan har ju bra inside på Martínez va, som han kan
dra lite.
Men... jag tycker att han är skitbra. Och jag är Arsenal-fan. Så att, tyckte jag att han var bra redan på den tiden när han inte fick stå hela tiden. Men när han gjorde
sina framträdanden. Förstärks inte allting med hans historia också. Att man bara tycker ännu mer om honom.
Men vadå? Okej, men jag tänker på... Men om man tar räddningen då. Han gör i 123 minuten.
Helt sanslös. Dock så har jag lite svårt för sådana räddningar. Där du egentligen bara går ut och är stor och så blir du träffad. Men det blir så snyggt när du blir träffad långt ut på kroppen.
Mm.
Hänger ni med? Alltså om jag går ut och gör mig så och så träffar den handen eller foten. Det blir så snyggt då.
Ja.
Och den är ju brutal.
Mm.
Viktigt där. Alltså den är helt sjuk.
Det kommer ju en sekund. Alltså det är ju större sekunder där. Två av de matchens bästa chanser typ inom 12 sekunder åt varsitt håll. I sista minuten. Den är riktigt sjuk.
Ja. Ja, den är helt sanslös.
Är det någon mer situation som du minns som var avgörande? För jag tänker ju på straffarna och på den framförallt.
Alltså i VM-finalen?
Ja, precis.
Nej, men det var någon som poängterade Australien-matchen, Argentina-Australien, och går långt tillbaka så gör han en monsterräddning också i sista som händer. När det står 2-1 så får jag Australien ett till läge där.
Just det.
Och han likt finalen nu går ut och gör sig stor så blir han träffad på armen och räddar den. Så att han har ju några sådana räddningar under VM. Så att han är ju faktiskt också en bärande faktor till att de gick så långt och tog det hela vägen.
Ja.
Inte minst straffläggningarna.
Tufft för Olsen.
Ja,
exakt.
Men jag tänkte på med Acuña också. Alltså Augustinsson och jag tjatar om det. Men deras flyttar alltså.
Ja.
Vad trodde de?
Nej.
Augustinsson gick till Sevilla och när Robin Olsen gick till. Ja. Skit i att spela då. Om du inte vill.
Men vad säger du Samuel? Du var ju på med här nu att det är mitt jobb nu att ta in vår gäst. Så jag tänker att vi slussar in Andreas Brännan Brännström i samtalet. God morgon på dig!
God morgon!
Hur står det till?
Jo, det är bra. Tack. Ja.
Jag tänker att vi får nästan ta vid på det Samuel sa här. Att du har någon sorts insight på Emiliano Martinez. Vad är det?
Alltså insight vet jag inte. Han... var ju med i den här landskampen, om ni minns den, mot Argentina. När det gick in folk på plan och bröt matchen i coronatider.
Vilka mötte Argentina?
Brasilien och Argentina.
Ja, just det. Mitt i natten.
Just det.
Fan, vad skönt det var.
Minns ni det?
Ja.
Och då, enligt engelska regler, så befann ju han sig då i en sån här röd zon och fick inte komma in i England på 10 dagar. Så att han...
nu kommer jag på vad det här är.
Nu är ni med.
Ja. Mm.
Så då, vi hade ganska bra när jag jobbade i Hajduk kontakter med Aston Villa. Så han åkte raka vägen till Kroatien. Så då tränade han med oss i 10 dagar. Så att...
otroligt.
Så var det.
Mm. Ja. Det får man ändå säga inside.
Ja, det verkligen. Men han tränade med i 10 dagar.
Han och Buendia.
Just det. Men hur, om du till exempel nu, du har ju jobbat med Samuel här en säsong. Om du, när du såg honom träna med Hajduk Split och du säger Samuel träna, vad skulle du säga är, vad är de största skillnaderna?
Jämföra med Emiliano Martínez.
Jag har ändå det här i studion.
Nu ska vi hålla oss, nu ska vi inte ta ner någon här.
Nej,
tack. Vi ska bygga. Ja,
tack.
Vi hade ganska mycket rutin i truppen. Vi hade ju Subasic, om ni minns honom till exempel. Och sådär. Så att, men Han var ju ett jäkla proffs. Otroligt lugn, fin, trevlig, likable kille på något sätt. Men han har ju det där lite svarta i sig även i... Det slår ju om ibland, liksom ett smålagsspel eller sådär. Så att, alltså, då kan han ju köra över alla och bara se till att vinna på något sätt. Så att, det finns ju lite temperament långt där inne. Mm. Men otroligt proffsig och lite maskin sådär. Kommer ner varje morgon, gör sitt program, äter sin frukost, gör det, stannar kvar efter träning, gör sitt individuella på något sätt. Sådär. Så att, ja, proffsig.
Mm. Låter ju som mig.
Ja, exakt.
Det var... Nej, men nog om Samuel.
Martinus då? Det var ju inget, jag ville ju inte slå ner på Samuel. Jag menar ju att jag håller ju Samuel så högt. Så
ja,
jag
har, liksom,
om brännaren ser någon skillnad på dem egentligen. Det är väl så, det är ändå lite så där i den här fotbollsvärlden. Det handlar ju om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Det är ju det man alltid snackar om, eller hur?
Verkligen.
Men brännaren, finalen igår då. Vi var inne och touchade lite på. Hur såg du på hela... Alltså, Deschamps sätt att kliva in med 5 minuter innan paus och göra de här bytena. Kim Källström satt ju i studion och han gillade ändå det, att han kliver in och ändå liksom ett statement och visar spelarna att ja, det kanske inte kommer ändra så mycket spel i sista fem här, men att det ändå betyder någonting så kanske för gruppen och visa att det här håller inte. Jag kommer byta ut det om ni inte presterar.
Det är jäkligt hårt. Det är det ju. Det blir ju lite att hänga dem för öppen ridå. Det visar ju alla på något sätt att sådär, ett byte i första eller två till, men det är ju inte vanligt. Vi satt och sa, jag satt med några vänner och sa liksom efter 25, typ, de behöver byta ut Dembele.
Ja.
Mm. Nu åkte ju Giroud också, och det var ju lite kanske mer oväntat. De behöver byta ut Dembele, för den där kanten är fullständigt kaos och Argentina utnyttjade det. Det var ju ganska tydligt att de riktade sitt anfallsspel mot den kanten. Sen gör man ju sällan det efter 25. Men med facit i hand så bytte jag ju honom för sent. Han ju blir 2-0 också.
Mm, just det.
Det är ytterst ovanligt. Men det som du säger, nu blev det ju mer en signal. Så att när övriga kom in i omklädningsrummet, så att, är det liksom att det här var inte okej. Okay. Det var redan sagt på något sätt.
Ja, alltså, nu vet vi ju bara vad som hände. Hade det blivit 3-0 i 44, då hade vi ju inte, alltså, då hade man kanske sagt, varför bytte man inte tidigare? Kan man se det ur det perspektivet också?
Ja, man sitter ju ofta där med facit i hand och så analyserar man på ja. Det på något sätt. Men de hade ju ruggiga problem där, och Argentina tryckte ju den kanten också, vilket var kanske lite oväntat. Man trycker kanske ofta bakom Mbappé eftersom han inte tar sig hem, men nu valde de snarare sämsta ytterback istället, och Dembele gjorde väl ingen glad i att hjälpa honom.
Nej. Hur tidigt har du gjort byte?
Nej, men vi satt efter 25 så där, efter det såg 1-0 och vi sa, alltså, de behöver nog ta ut honom.
Ja, just
det är fullständigt men... kaos på den där kanten.
Och förlåt, hur tidigt har du gjort det själv i match? Har du gjort den i första, om det inte är skada liksom?
Ja, men jag har gjort något där efter en halvtimme, men det var länge sedan. Alltså, jag har tänkt tanken rätt många gånger, ska man säga. Och så väger man ju det mot att du faktiskt mördar spelaren lite grann. Så där, generellt. Så, och så funderar du på att kan vi överleva till halvtid och sen göra det. Och så har man stått några gånger. Men det har varit ganska sällan jag har gjort det. Eller väldigt sällan.
Men att han behöver göra de här bytena i 40 minuten. Hur ser du på det? Alltså, ser du ändå att du kan hylla honom att han kliver in och gör en förändring så tidigt? Det är ändå en VM-final med all press. Eller ser du det mer bara som ett misslyckande och att han egentligen har approachat matchen helt fel?
Ja, det, exakt. Är man tränare får man nog rannsaka sig själv där också. Så att, behöver du göra ett så tidigt byte så var du nog lite fel ute från början. Så att, jag lutar nog mer åt det. Så det är klart, då får du rätta till det. Men det blir inget bra.
Vad tycker du om finalen? Jag menar, till exempel, om jag sitter och kollar på matchen som inte har de delarna och spelförståelsen och analysen i mig, då tycker man ju bara, amen, vilken fantastisk final det var. Det blev 3-3, det blev straffar och liksom maximal spänning. Hur tyckte du den var välspelad?
Ja, alltså egentligen gör ju Frankrike 80 minuter nästan, som kan vara bland det blekaste något lag att prestera i någon final. Det var ju egentligen känslan. Det var ju inget som talade för en kvittering. Nu har inte jag sett hela det här, ni har säkert varit inne på det. Så att den Otamendi bjuder på den, får vi ändå säga, ställer till det. Så det är ju en period när det känns dött egentligen.
Ja.
Så att det är väl 80 minuter av, det är ingen höjdare alls på något sätt. Sen tycker ju många att det är härligt för att det är Messi eller vad det nu är, liksom på, sådär. Sen blir det ju, ja, från 80 minuten och framåt så är det ju, det är ju inte så välspelat. Det blir mycket känslor att kämpa och köra, men då blir det ju otroligt underhållande istället.
Finns det något mer läge i matchen förutom byterna i 41, där du som med tränarglasögonen tänker, här borde den agera så här?
Ja, men det är lite skeden i den där matchen som är, dels kommer det ju flera byten som förändrar. Di Maria ut och Acuña in, ja, på en kant där de har superövertag. De har, tar in Koeman Camavinga och får helt annan fart. Argentina tappar lite av det de gör. De har ju sina vändningar ut till vänster i matchen som liksom plågar Frankrike. Men släpper det lite grann. Kör fast på den där högerkanten istället. Så tar de in, det är inte så spännande byte kanske, men Paredes kommer in och liksom kanske får lite ordning på det igen. Inte för att han kanske är bättre än spelaren han byter med, men det är så mycket känslor i matchen då. Det blir lite större ytor och då är Frankrike lite snabbare, lite starkare så fort ytorna blir större. Så kommer Paredes in och liksom med lite hjärna stänger igen det där lite så Argentina får ordning igen. Så det är ganska många så här, bytena gör rätt mycket i den här matchen. Liksom det svänger matchen åt olika håll.
Det har ju, jag vet inte hur globalt den kritiken har varit, men i alla fall till exempel här i studion har ju David varit lite på, eller så här, det finns ju experter som har tyckt att Deschamps kanske inte får ut, eller det sättet han spelar på med det material han har är lite på något sätt destruktivt och tråkigt. Håller du med om det, att ja, men att man ska kunna göra så mycket mer med det materialet?
Alltså både och, han har ju bara vunnit i hela sitt liv, känns det som. Både som spelare och som tränare. Och hans tränarskap är ju inte helt långt borta från den spelare han var. Och det är väl en sån här, vad ska man säga, ett förhållandesätt som är, om vi tar bort matchen igår, så egentligen, hur undviker vi att förlora? Alltså det är mer den approachen, än att hur kör vi över en motståndare, hur öppnar vi dem? Vi såg att Argentina hade en idé att vi ska vända ut på den där kanten så många gånger som möjligt. Och han är rätt ofta, hur undviker vi att förlora det? Och sen får vi sätta våra bästa spelare i positioner där de kan då avgöra. Så, och då blir det aldrig riktig höjd i ett spel, om ni förstår vad jag menar. Det blir aldrig det här flödande när du verkligen dominerar, eller väldigt sällan. Så här, och det är klart att man ibland kan känna att det här skulle de kunna städa av med 3-4-0 med alla de här spelarna. Och det händer ju sällan med Frankrike. Samtidigt så är de är ju ganska bra på att inte förlora. Och de har en jäkla trupp oftast, vilket gör att det är svårt att klaga på deras resultat.
Ja, det är svårt att rikta kritik mot ett VM-guld, ett EM-guld och sen två finaler på det liksom.
Och tänk vilka spelare som var borta i år. Alltså, Kanté, Benzema och... Alltså.
Sen är det ju svårt. Liksom. Det är sen är det landslag också. Det blir ju mycket resultatbaserat. Det är ju inte som att du vill se en... Eller, men det kan man ju diskutera, men den här processen, det är inte samma sätt som ett klubblag, utan det är resultat här och nu, så att man får ju väl se det på det också. Han har ju gjort fantastiska resultat, och just det här med att han har en, det har ju varit väldigt mycket diskussion om att de har en så bra trupp och så bra spelare, men det betyder inte på automatik att det alltid blir bra. Det är ju bara kolla Brasilien de senaste åren, de har inte alls gjort det resultatet som Frankrike har gjort nu till exempel.
Men det där tycker jag är intressant med landslagstränare kontra klubblagstränare. För det kommer ju alltid en diskussion om så här, ska Mourinho ta över Portugal? Ska, alltså att man har det på någon slutdestination typ. Men skulle det inte, det får, alltså, jag har bara tänkt att, skulle man också kunna tänka att det finns ett vägval i karriären? Att man bestämmer sig typ när man är i början av sin tränarkarriär, att det är dit det ska sikta. För det måste vara helt olika jobb, tänker jag. Hur ser du på det?
Du tänker landslagstränare eller
allmänt? Ja, precis, kontra klubblagstränare. Jag tänker mig att det skulle kunna vara helt olika jobb. Om man är så pass bra att man kan få ta ett landslag, så skiljer det sig jättemycket mot klubblag.
Ja, men exakt. Du har ju så lite tid, så att där väljer man kanske oftare att vara en tränare som... Du har några dagar där innan VM på något sätt. Så vad gör du? Alltså, det är rätt så många då som på något sätt i de här korta samlingarna sätter någon form av basic på något sätt. Där får vi säga att Deschamps befinner sig. Att välja en svårare väg, det har ju några gjort med framgång, om vi tar gamla Spanien eller Tyskland, men då har också haft extremt stora block från två klubbar. Då kan du göra lite svårare saker. Sitter det fem från Barca och fem från Real i samma lag, eller stor klump från Bayern München, så det är lite lättare att göra svåra saker på kort tid. Men annars är det ju, vi kan ta Marocko nu. De gjorde ju samma sak. Det är extremt basic på vissa sätt. Sen har inte vi förväntningar på dem, så vi tycker det är fantastiskt. Men de valde ju också egentligen samma väg. Basic och så sina bästa spelare i lite hyggliga positioner för att kunna avgöra. Så att jag förstår kanske att man tar den vägen i större utsträckning om man har lite tid och man har ett landslag. Om ni förstår vad jag menar. Mm.
För jag menar, den diskussionen har ju varit ganska mycket med typ Pep Guardiola, varför inte han lyckas till exempel vinna Champions League, eller han har inte gjort det ännu med City, men att över en säsong med hans sätt att spela, då kör han ju oftast överallt, för på sikt då när det är så många matcher, då kommer ju hans sätt att spela och idé och genialitet vinna, men ett mästerskap så, det kan ju vara liksom ett individuellt misstag eller en briljant, alltså en aktion som kan avgöra allting, så alltså skulle du säga att alltså mästerskapen går lite mer åt att det faktiskt handlar om att riskminimera mer än att gå för det? För det känns ju ändå som att Brasilien också, visst nu hade de någon match när det var liksom show. Men det känns ändå inte heller som att Brasilien och kanske de sydamerikanska lagen som man förknippar med, det ska vara liksom bollen bara ska rulla och flöda och det ska dansas på planen. Att det är inte riktigt, alltså fotbollen spelas inte på det sättet nu.
Nej, exakt. Men man väljer bort de där sista procenten där det kan bli alldeles briljant, om ni förstår vad jag menar. Men det är rätt mycket jobb att få till det på kort tid, och då, ja, då når man inte den höjden på något sätt, utan då, ja, då men, håller man i resten.
Men jag vet inte vad du säger om det här, men Scaloni var väl den tränare som visade någon form av så här, taktisk flexibilitet inför en match när han bytte till trebacken mot Holland. Det tycker jag är rätt så här, anmärkningsvärt att de inte är jätte så här, taktiskt flexibla, de här landslagen. Vad säger du om det?
Ja, men det går ju i större utsträckning, även om det är också svårare. Du har inte lika mycket tid och sådär. Men han, jag håller med dig. Han var ju generellt i byten och allt under VM:et jäkligt aktiv och förändra både mellan matchen och under matcherna.
Det är rätt coolt bara med tanke på hans bakgrund och att han inte egentligen är en större tränare. Så att det är väldigt, ja, men kul att de lyckas vinna med det också.
Sen finns det ju de som har liksom andra teser än det som kanske är så här analys som man tänker så. Det är ju, Christian Borrell satt ju, har ju sagt här inför att det krävdes att Maradona skulle gå bort för att Argentina skulle lyckas vinna ett mästerskap igen. Kan du liksom ta till dig en sån ingrediens också i det, eller är det bara befängt?
Bra fråga. Han är bättre än jag på att analysera alla skeenden runt så där. Så att det är svårt att säga. Det man kände med Argentina var att det var otrolig press på dem. Och så den första förlusten i första matchen och rätt trögt i andra, de möter Mexiko. Alltså de har ju levt med en rätt tung press på sig. Det var väl liksom landsdepression. Den var ju nära på något sätt efter första.
Hur skulle du säga då, många säger ju nu att det här är kanske den bästa finalen som någonsin har spelats i ett världsmästerskap. Håller du med?
Men det beror på hur man ser det. Det blir ju jäkligt. Jag kom på mig själv, men jag brukar vara ganska lugn vid sådana här matcher. Mer sådär, faktiskt få känslor. Alltså, och det är ju också en ingrediens. Sådär, om jag är hyfsat neutral och så sitter jag till slut och är... och ropar ut saker, alltså, då har ju matchen någonting. Och det var ju där från den här 80:e minuten fram till 123 eller vad det var. Ja. Så händer det ju så mycket, så att man, det är också en ingrediens. Så sett ur det så är det nog kanske den bästa.
Kan du förklara hur det kan bli så där? För jag är så himla van vid skeendet att det är match i 90 minuter, men sen är det tillknäppt i förlängningen för att ingen vill släppa till mål, liksom, för att det är så riskabelt. Här blir det exakt tvärtom. Det var ju superöppet i...
Argentina släppte vi lite på sitt takt. Alltså, de blev mycket hjärta. Sådär. Alltså, man hjärta gärna. Man säger alltid visa hjärta och sådär. Men när det bara blir hjärta, de och då blev det lite större yta bara. Och då är direkt fransmännen, liksom, de har bättre fys. De är snabbare. De är starkare. Alltså, då kan de... Så att, men det är ändå svårt att förklara att det liksom släppte så. För det som du säger, där brukar de riskminimera mer än någonting annat.
Avslutningsvis då, Brennan, Messi-Ronaldo-situationen, Slår du också fast vid nu att det finns bara en?
Alltså, det är ju en känslig, har jag förstått. men generellt ja, alltså om du tar de två, det finns ju andra i historien, men så har väl han har väl uppnått. Sen kan man ju tycka att det är lite märkligt att ett VM har ju så otroligt stor impact på något sätt. Det, vad är det nu, 7 matcher eller någonting som det blir samma med guldbollar och annat. Och till och med klubbarna som har alla värvningssystem i världen, de har varenda databank. Och så är det någon som ger 4 bra matcher i VM så ska de ha honom. Fast de har sett honom i 100 innan. Så att det påverkar alla så starkt på något sätt. Så att det har ju blivit en tung titel. Och när det ska räknas ihop, vem som är den där största på något sätt. Så att det har ju kammat hem nu. Och då, ja, det är ju så man brukar resonera.
Mm. Ja. Grymt. Tack så mycket, Brännan. Ha en god jul, säger vi, så hörs vi framöver.
Ja, detsamma. Kul att se er.
Ha det bäst.
Vi måste väl också avhandla den här ceremonin efter då. Den här rocken som Messi blir klädd i. Hur...
Det känns som att det var uppgjort innan.
Ja.
Ja, ja.
På något sätt.
Men alltså förstör det inte hela.
Är Adidas på den till och med? Eller är det
nej, det är helt. Jag tänkte att det var myggnät först. Det var någon sång. Men sen ser man att han har ju samma, den här snubben.
Så jag menar så här, det är ju liksom en av de mest ikoniska bilderna när han lyfter pokalen. Så har han den på sig. Alltså jag vet inte. Eller ska man inte ska bara skita i det. Jag tycker det förstör
hela bilden. Alla kommer ju bli påminna om att det var VM i Qatar.
Ja. Ja, den här emiren, han gör ju det bra. Ja, alltså, verkligen. Det får man ju lov att säga.
Verkligen, han är smart.
Men det tänkte jag också på med, det var så snack innan jag nämnde det där med att Jonas Eriksson sa att domaren inte förtjänar den här matchen och sånt där. Alltså, och det var Johanna Frendén som skrev på Twitter, tror jag, den stora vinnaren här är ju Qatar, alltså. På så himla många sätt. Att domaren gör en så bra match, att det blir den bästa finalen någonsin. Ja. Att Messi som, alltså, oavsett om det är pengar inblandat eller inte, så är ju han ansiktet utåt himla mycket för den här satsningen. Mm. Och att han får lyfta den och sånt där, det är så otroligt, alltså, ja, exakt, men det är så jävla jackpot sportwashing så det finns inte, alltså. Det måste vara drömupplösningen för dem. Ja.
Det är ju en, jag läser, jag vet inte om jag uttalar rätt, men det är en best som han har på sig där.
Okay.
Min första tanke var när jag såg det, var så här: okej, okay, vad fan, PR-trick. Sen så när jag läste lite på det, så är det ju en arabisk liksom, symbol för att man har, ja, men det är från way back, att man liksom har vunnit ett krig eller att man har vunnit liksom någonting som man har. Ja. Så att det är ju en fin symbol. Sen är det ju jättemedvetet att de lägger den när han ska lyfta den och alla bilderna är när han då lyfter den med den. Själva symbolen är... Så jag vet inte, bara min känsla kring hela VM:et har tagit så extremt många svängar, du vet, att man har hakat på att allting är så jävla dåligt och allting är fel. Själva grejen faktiskt, när jag läste på, var så att jag tyckte, ja, men vet du vad, det är ändå okej. Det är som att man i Europa skulle ge honom, typ om Adidas kliver in och ge honom en krona och han skulle ha haft en krona på sig.
Men det hade bara... inte hänt. Nej, det är som är grejen.
Jag tror inte jag hade haft något emot det heller.
Nej,
men det finns ju inte ett VM där ett land har tryckt in sin...
Med approach på det. Nej, jag vet.
Ja, exakt,
och sin kultur på det. Men, nu jag sitter inte och försvarar liksom själva mästerskapet, men jag tycker bara att...
Symbolen man också, är inte ful i sig.
Nej, symbolen i sig är inte... för oss är det konstigt, men för arabvärlden är det inte det. Nej. Och de vill ju visa sin... De vill visa sitt som de aldrig fått göra tidigare. Ja. Sen finns det så mycket och liksom, som är negativt kring mästerskapet i sig. Men jag tycker att man har hakat på väldigt mycket så här, men allt är fel, allt är fel, allt är fel. Sen det här var ju väldigt, alltså så här, det här är PR på hög nivå. Mm. Men jag tycker att det är en symbol som är fin och från deras kultur som faktiskt betyder någonting, som inte är något negativt. Så att jag hakade själv på så här, fan, jag tycker, vad är det här för skit? Men när jag läste på så här, vet du vad? Jag måste bli mer, ja, det måste bli, men sen så att det är just under det här momentet, det stör ju mig.
Om det här hade varit på Friends i Sverige då, vad hade kungen gett med sig?
Det är inte riktigt
kungakrona.
Ja.
Vad sa du?
Kungakrona.
Tror du?
Ja.
Alltså, om någonting. Jag tänkte att han hade...
Nej, det tror inte jag heller. Men
det hade inte hänt.
Vad hade Sveriges motsvarighet varit i den här rocken?
Ja, det måste vara en kungakrona. Eller finns det något annat som är så här...
Kan ju vara så att han symboliserar... Han kan ju starta en trend. Nästa VM så ser vi...
Någon nationalistisk symbol, tänkte jag säga, men någon symbol för landet.
Vad är det? USA, Kanada,
Mexiko. Vad ska de menas med då?
Keps kanske. Det
är... Make World Cup great.
Bra slå, ja.
Nej, men, om det var i Sverige då? Kanske en sån bärshjälm.
Just det, som man under sig. Mm.
Det är inte supersvensk kanske.
Nej. Någon IKEA-grej, ja, kanske det är lite super... platt.
IKEA, ja.
Ja.
Det finns väl nere i, vad heter den här källaren, det museet där vi har alla våra kungaprylar och sånt. Ja. Livrustkammaren. Någon gammal mantel kanske.
Eller bara den blåa IKEA-påsen.
Påse på huvudet.
Jag tänker verkligen att det är kungakrona av någonting.
Ja.
Det måste det vara. Ja. Det finns ju inget annat som är så här en symbol på något sätt i Sverige.
Nej, verkligen.
Nej. En annan grej då som jag också tänkte på, det här med när Messi, när de gick runt sen efteråt, när Messi satt på axlarna, och jag menar, det blir ju exakt som man får en likadan bild som den med Maradona.
Mm.
Men alltså, förstör det typ inte på något sätt också att det är Aguero han sitter på? Också att Aguero är nere där på planen. Men han har inte spelat i matchen.
Sprang jag på planen på och springer fram till Messi. Och liksom Messi hälsar ju på alla. Alla ska ju fram till Messi. Och Aguero ger den här. De är ju bästa vänner, hälsar. Och sen vänder sig Messi mot. Så står Aguero bakom Messi så här. Väntar på att han ska vända sig och prata med honom. Han har ju fått ingen tid. Så Aguero bara går efter honom och så här, väntar på att de ska
han
prata.
Han tog vara på det fint. Alltså. Han tog vara på det jävla, fint.
Det ser så skevt ut.
Och så på tal, medan jag väntar här på tal om folk som springer in. Han Nusret, han... att han springer in och störig som fan.
Hur ovärdigt är inte det?
Ja, och han typ så här, har ni sett, det är två videos som jag tänker på. En med Di Maria. När Di Maria står lite så halvt obekvämt så här, och han bara tar den och så här, jätteglad. Och sen så en när han, har du sett den, när han petar på Messi?
Nej.
Messi står med ryggen mot, så står han bak och så här, han rycker typ i Messi så här. Och Messi kollar bak och så kollar han så här, vad fan är du? Och så bara fortsätter han och rycker du honom. Det är så jävla stökigt alltså. Störigt.
Men det här med Saltbay är intressant. För att, som du säger, det finns ju alltså regler för vem som får hålla pokalen.
Mm.
Det är tidigare vinnare, det är FIFA staff typ. Och sen såg jag att någon kritiserade det, att han håller pokalen. Och så var det någon som bara, hur förklarar ni då den här bilden på när Rihanna håller pokalen? Men den där byter ut. I omklädningsrummet kommer ju FIFA och byter ut den där mot...
Det är skillnad på replikan.
Ja, den får Rihanna hålla. Men att han håller originalet, det är ju svinstört. Jag hatar den här mannen, men det är ju konstigt på riktigt att han får hålla i den.
Det är stökigt.
Hur kan han ha så lång brintid? Att alla fortfarande vill åka dit.
Nej, det är
alltså,
sjukt.
Det var ju kul lite. Det var ju lite kul i början den här grejen ändå. Alltså,
det var kul en vecka, ja. Sen har det här gått över syr.
Jag kan tänka mig att alla någon gång när man lagar mat med någon kompis så skojar man om det där. När man skulle salta på lite. Men alltså, nu är det ju flera år sedan.
Och nu är han utbytt mot den här, han som gapar och ler hela tiden. Någon som bakar långa bröd.
Det, det är ju med Aguero också. Aguero är ju där. Han har ju varit där med honom hela VM. Ja.
För att säga, om man är så här gourmand och man liksom älskar mat och sånt.
Ja.
Så liksom, han har ju liksom inte ens, om man pratar Michelinstjärna och det säger, han har ju inte ens något sånt, så liksom, jag fattar inte, alltså, det skulle liksom inte ens vara så här ett superklassmat.
Han är ju Per Boberg typ. Alltså, det är ju en TV-kock den här snubben.
Det är ju coolare att gå på Fransén och äta.
Ja, verkligen.
Och det är ju coolare att träffa Per. Det är ju coolare att träffa Per Moberg än honom.
Ja.
Ja, men okej, när vi
ändå Per Moberg har blivit halshuggen om han ens gick in på plan.
Ta en bucklan från Messi.
Fina Per Moberg.
Men apropå parallellerna då, liksom med han emiren och kungen här, om Sverige, det här var i Sverige då, vem hade varit motsvarigheten till
är det
Moberg? Ja, Mandelström kanske.
Ja.
90 år.
Ja. Hade inte ens, det känns ju som att bara sändande TV-bolagen hade slängt in Tarik Taylor där också.
Antagligen.
Han hade ju hamnat där.
Ja.
Leif Petar på Mösser på ryggen.
Peter Fia.
Men han är ju såhär, alltså det är för att Leif är dement, han inte vet var han befinner sig någonstans.
Han vet inte vad Messi är.
Flytta på dig. Jag ska göra sås.
Messi kommer där med sin krona.
Eller IKEA på.
Jag ska vara ännu sjukare parallell. En historia jag hörde, vet du om Andrew Schultz här, han är ju komiker, han pratade om när Zlatan var i LA. Har ni hört det här med?
Nej.
Vet inte vem de är.
Alltså, hur kan vi inte ha något av den här historien?
Ja, den det såg jag häromdagen. Och så sitter han och säger att LA Times la ut typ en stor artikel på Zlatan. Han gick ut och skrev typ såhär, you're welcome LA, typ såhär, welcome Zlatan.
Mm. Han köpte väl den sidan, tror jag det var.
Ja, säkert. Jag vet inte, han var ju överallt där liksom. Och, såhär. Och då hade ju LeBron James skickat en tröja till honom. Typ såhär, för att välkomna honom till USA. Mm. Vet du vad historien säger då? Alltså, att Zlatan signar tröjan och skickar tillbaka den. Alltså, om det här stämmer, då är det bara stör. Alltså, fattar vilket boss move flyttat
ner. Då är det den bästa han har gjort. Skicka på
LeBron. Då fan, jag har signat mig. Varsågod, skicka tillbaka returadressen.
Jag satt och pratade med Marpan bara om dagen hur stor LeBron James är. Det är så vad gör det?
Alltså, om det är sant. Jag vet inte hur Andrew Schulz sitter inne på den här historien. Jag har hört den.
Sätter
på returen till katten.
Så är det liksom det mest bossiga jag har hört i hela mitt liv, tror jag.
Ja. Oh. Shit, vad klockan blev mycket, hörni. Jag tänkte bara fråga, tror ni McAllister kommer att spela mot Charlton i ligacupen på onsdag?
Oj, oh, jävlar.
Ja, jag hörde nästa matchen på.
Fatta vilken kung han är när han kommer tillbaka till Brighton.
Om han spelar matchen
är han äkta. Då är han äkta.
Ja.
Det är ju så jävla rörigt att det börjar. Det är därför Guardiola inte vann. Han måste, de tar ju alla dagar nu att vara ledig. Det måste ju vara det som är problemet. Att det där, jag hinner inte, jag måste sova.
Jag måste ta bronset och sova ändå.
Jag ska säga det också, kanske det viktigaste som jag inte nämnt nu, men vi har ju, Myggan kommer ju inte in idag eftersom att det är ett match imorgon. Men Zlatan, vad het han är.
Ja,
det är ju Myggan är vår spelexpert. Igår satt ju spelet typ efter 20 minuter, ja, någonting sånt. Bam, sa det bara. Så ja, David sa ju det att Myggan kommer vara som bäst efter VM, men han steppade upp redan under. Och han skrev till mig direkt när det satt också, nu måste jag få en jingle, sa han. Så jag vet inte, han börjar bli, jag hoppas inte han blir liksom, det går över honom för
han blir odrägligare och odrägligare. Han blir mer och mer på länk också, att han orkar inte ta sig in.
Precis, nej, han börjar bli bekväm, Myggan. Men jag vet inte, efter årsskiften när vi kommer tillbaka ska vi försöka hitta på någon vignett till honom, tänker jag.
Bra.
Mm. Ja, hörni, tack för idag.
Ja, tack.
Det var väldigt kul.
100 avsnitt.
Ja, 100 avsnitt.
Är det roligt?
Ja, på 127 dagar har jag räknat.
Snyggt. Bra jobbat. Bra jobbat.
Det ska bli många 100 fler.
Ja, verkligen.
Ja. Men trots det, och trots att VM är slut, så är Fotbollsmorgon tillbaka imorgon. Vi kör idag då, såklart, tisdag, onsdag och torsdag. Sen tar vi lite julledighet. Så imorgon drar vi dock igång klockan 8. Så lite senare, så lite sovmorgon. Men då är vi tillbaka, så jag hoppas att ni alla är med oss då också. Trevlig måndag på er.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG, odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.